A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Anfallskrigarens argument. Konsten att rättfärdiga våld. Mitt emot mig, författaren Ove Bring. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
Ja, jag är ju en folkrättsjurist. Jag har jobbat på UD ganska många år. Och sedermera har jag varit på i universitetsvärlden, på Uppsala universitet, Stockholms universitet, Försvarshögskolan, som professor i internationell rätt. Och jag är ju numera pensionerad, men liksom är ganska med i svängen ändå som författare. Och jag har en liten konsultbyrå och gör utredningar ibland åt advokatbyråer. Det kan röra sig ofta om krigsförbrytare som är under åtal i Sverige och hur man ska se på deras brott och vilken lagstiftning som är tillämplig.
Varför är det här ämnet intressant?
Ja, jag tycker det är intressant därför att Ukraina-krisen har ju visat på hur liksom lögnen har satts i system av Putin och hans regim. Lögnen sätts ofta liksom som en framträdande grej i krigsutbrott överhuvudtaget. Om man ser på många av de krig som har startats i världen så är det ofta så att de som är beslutsfattare och startar dessa krig har en uppfattning om sig själva, att de är väldigt viktiga personer, att de har en möjlighet att göra skillnad, att de vill genomföra stora nationella projekt och att de vill, som Putin har sagt, nu är det min tur att gå till historien. Och det här gör att de liksom är beredda att använda vilka argument som helst, hur falska de än kan vara, för att rättfärdiga beslutet att gå till krig. För de tycker att beslutet att gå till krig är så viktigt. Man vill åstadkomma någonting som är så viktigt och värdefullt ur deras perspektiv.
Mm.
Frågan om att rättfärdiga våldet är ganska viktig i modern historia, ska vi säga.
Mm.
Därför min bok handlar ju i första delen om hur lång tid det tog innan staterna och furstarna och kungarna tyckte att de behövde rättfärdiga sig när de gick till krig. Och det var egentligen först Gustav den andra Adolf och några andra figurer under 30-åriga kriget som såg ett behov av att rättfärdiga att de gick in i ett stort krig.
Mm. Och precis som du sa, du gör en historieöverblick först i första delen och sen i andra delen så går du in och pratar om flera olika krigshändelser. Och jag tänkte vi kommer komma in på några. Men om vi tar det där som du var inne på lite nu, vad skulle du säga, är det någon liksom speciell brytpunkt när det blev så att man var tvungen att rättfärdiga sitt krig? Alltså genom propaganda och retorik för att få med sig?
Ja, jo, alltså jag menar ju att det finns en sån brytpunkt. Men jag skulle vilja citera någonting först som visar hur det var innan den här brytpunkten uppträdde. Nämligen att principen var att makt är rätt. Den som är mäktig har rätt och något annat är egentligen inte relevant. Och det finns en diskussion i statsvetenskapen som har att göra med vad den grekiske historieförfattaren Thukydides skrev om det peloponnesiska kriget. När Sparta hade en koloni som invaderades av den atenska flottan och hur de spartanska invånarna, deras borgmästare, försökte säga till den segrande amiralen att men vi vill vara neutrala. Vi vill liksom bli skyddade, humanitärt skyddade, och vi vill ha garantier om det går från er sida att vi blir väl behandlade. Och det svar som den atenska generalen gav på det uttalandet, den atenska generalen sa att istället föreslår vi att ni tar sikte på vad som är möjligt att genomdriva med beaktande av vi och båda sidor innerst tänker. Ni vet nämligen lika väl som vi att rätten, när vi talar om relationen människor emellan, kommer till tals först då bägge parter kan utöva lika stark tvång. Och att i annat fall de mäktigare tar för sig allt de kan medan de svaga blott har att finna sig i det. Och liksom det var poängen. Makt är rätt. Ni har inga rättigheter för ni är svaga. Och på det här sättet fortsatte det under medeltiden, under början av den nya tiden. Och först under 1600-talets mitt så började hända saker under 30-åriga kriget. Och jag har sagt att brytpunkten är egentligen den västfaliska freden 1648 som avslutar det 30-åriga kriget. För där kom man överens om att krig är något ont som inte bör förekomma. Freden är något gott som man bör sträva efter att genomföra. Och är det så att en krigsförbrytare, att en aggressor framträder på den internationella scenen, då ska staterna som vill ha fred gemensamt gå i en koalition mot fredsbrytaren. Och det är tankar som för fram till Nationernas förbund 1920, Förenta nationerna 1945. Och det är tanken om principen om kollektiv säkerhet, gemensam säkerhet som FN-stadgan är uppbyggd på. Så därför blev Västfaliska freden en brytpunkt i tankemässigt avseende, därför att de politiska realiteterna var fortfarande sådana att krig förekom. Mm. Men det fanns filosofer och skribenter och även kungar, påvar och religiösa figurer som tog till sig de västfaliska principerna. Och på det sättet så kunde de sakta men säkert slå ut i full blom. Och det blev en nödvändighet för stater som började krig att ha någon anledning som de behövde, som de kunde åberopa för att rättfärdiga sig själva.
Handlar det mer om att man inte vill då få alla andra stater emot sig, eller handlar det om nationellt att man vill inte få opinionen eller väljarna emot sig?
Alltså förstarna som kunde driva den här politiken, de hade ju behov av allianser med andra förstar. Och då betydde argumentationen en del. Och när sen stora filosofer som Kant trädde fram i slutet på 1700-talet och Kant skrev sin bok om den eviga freden, så blev detta en sak som man behövde ta i beaktande. Det blev inne, så att säga, att liksom resonera. Upplysningen som började i andra hälften av 1700-talet i Frankrike framförallt, men även i andra länder, tog ju sikte på förnuftet, det sanna förnuftet. Och det var ju att man skulle inte råka i krig med varandra, utan man skulle utveckla de nationella staterna.
Och utifrån det här då, så har det även förekommit flera gånger i historien att man, om man inte har, så att säga, argument eller anledning, så försöker man skapa det genom att antingen fuska sig fram. Jag tänker på Gustav den tredje, va?
Ja, det är ett tidigt exempel. Gustav den tredje hade liksom klart för sig att Ryssland på 1740-talet hade varit i krig med Sverige och det hade inte gått så bra. Och vi hade förlorat lite små territorier i Finland och han ville nu återta dessa territorier. Och det passade ganska bra år 1788, därför att Katarina av Ryssland var i krig med turkarna längre söderut. Så turkarna var, och hade tagit sig an ryssarna, och de var upptagna med sina strider båda två. Och Gustav hade dock problemet, därför att regeringsformen av 1772 var beroende av upplysningens idéer och förmågan att liksom sätta stopp för krig. Så kungen kunde inte på egen hand starta ett krig, utan regeringsformen krävde att han hade riksdagens, ständernas samtycke till det. Och det låg inte i korten för Gustav den tredje 1788 att få ständernas samtycke till en krigsoperation. Så han var tvungen att liksom få det hela att se ut som ett försvarskrig. För var det ett försvarskrig, då hade han själv mandat att besluta om krigsfallet. I det läget så tog han och klädde ut sina soldater som fanns i Finland till kosacksoldater. Och han begärde från operaskräddaren i Stockholm att få de kosackuniformer som fanns på operan översända till Finland, och att få ytterligare några sydda kosackuniformer. Gustav den tredje var ju väldigt intresserad av opera och teater, och han kände till att det fanns möjligheter att få såna här uniformer från Stockholm, och det fick han. Och efter att han hade klätt ut en trupp svenska soldater, så fick de gå över gränsen till den ryska sidan på Karelen och fejka ett anfall mot svenskt territorium och mot svenska posteringar. Och på det sättet så kunde Gustav den tredje säga: aha, här är det ett försvarskrig som behövs, och nu sätter vi igång det. Och det kriget varade i 2 år, och avslutades alltså 1790 utan att det blev några territoriella förändringar överhuvudtaget. Massor med människor hade dött. Den svenska krigskassan hade uttömts, så att det var absolut ingenting som man vann på detta krig. Men det startade på ett sätt som var liksom operettmässigt, får vi säga.
Och blev inte avslöjad då, eller först i efterhand?
Han blev avslöjad. Det fanns ju en opposition mot Gustav den tredje. Och bland i de kretsarna så fanns det de som visste vad som hade hänt. Mm. Och i de kretsarna fanns också Ankarström som mördade Gustav den tredje senare. Just Ankarström visste inte om det här. Men det fanns andra personer som var liksom, som tjänstgjorde i Finland på den finska scenen. Mm. Och då, det fanns några som visste. Och det har gått vidare, så att det, historieböckerna liksom tar ofta upp det här exemplet. Mm. Och det är okontroversiellt numera att det gick till på det här sättet.
Det är ett bra exempel på just det med att fejka någonting för att få anledning att attackera då.
Ja.
Vad du kan mycket om historia.
Ja, jag är intresserad av historia, och som folkrättsjurist på UD en gång i tiden så var ju liksom de principer som vi hade hävdat tidigare var ju viktiga att känna till. Därför att liksom det institutionella minnet pratade vi om på UD. Det historiska minnet måste man alltid ha med i bakgrunden för att se om det är relevant. Ibland kanske det inte är det, men ofta är det det. Och alla länder har en viss folkrättslig praxis, en sedvanerätt som de följer. Mm. Och då gäller det att identifiera den, och då spelar historien en roll. Och detta historiska liksom bakgrundstänkande, det har alltid intresserat mig, ja det stämmer.
Mm. Mm. Och sen i boken här sen så är du beskriver många krig, det är alltid från, jag bara nämner några exempel.
Ja.
Sarajevo 1914, Mussolini och Etiopien, Hitler och Polen, bomber över Helsingfors. Och sen genom 1900-talet, Kubakrisen, exempelvis Tjeckoslovakien 1968. Men sen också nu på senare år så har vi ju NATO och Kosovo, Irakkriget 2003, Georgien 2008 och Putin och Ukraina, inte minst.
Mm.
Och vad jag förstår så var det senaste här, Putin och Ukraina, en anledning till att du skrev boken.
Ja, det stämmer, och det var ju så att jag hade skrivit en artikel i en av morgontidningarna som publicerades dagen innan Putins invasion ägde rum. Och där hade jag spekulerat över vilka argument som Putin skulle kunna använda sig av om han invaderade Ukraina. Och det gjorde han ju. Och de argument som han liksom, jag trodde han skulle använda sig av, de förekom också. Det var argumentet om folkmord på de rysktalande personerna i östra Ukraina, i Donbass-regionen. Och det var argumentet om att de var nazister allihop i Ukraina. Men vad jag framförallt anade var att Putin, genom att han hade erkänt de här republikerna Donetsk och Luhansk, ville att de skulle ses som självständiga stater och därför falla under FN-stadgans system där självständiga stater kan agera i självförsvar och åberopa hjälp från andra stater i självförsvar. Och liksom tanken var väl att Donetsk och Luhansk skulle anfallas av Ukraina och be Putin och Ryssland om bistånd i kollektiv självförsvar. Ett juridiskt falskt resonemang, men på ytan i enlighet med FN-stadgan. Och det har efteråt visat sig att just den här argumentationen var den som Putin eftersträvade. Men han kunde inte genomföra den. Därför att amerikanska underrättelseverksamheten var väldigt på bettet och hade noterat att en invasion kommer att äga rum och Putin är ute efter argument för att rättfärdiga den. Därför så rådde den amerikanska regeringen, den ukrainska, att inte skjuta tillbaks i östra Ukraina där de var under eld. Därför att på det sättet så skulle man kunna undvika att bli betraktad som aggressor från Ukrains sida. Mm. Och jag kommer ihåg en tv-intervju med en ukrainsk soldat på östfronten och det small hela tiden i bakgrunden. Och han sa, de skjuter hela tiden men vi får inte skjuta tillbaks därför vi är under order not to return fire. Och det var medvetet. Mm. Och det gjorde det att det föll den tanke Putin hade att referera till FN-stadgan och folkrätten och självförsvarsrätten. Den liksom funkade inte, den möjligheten. Så han fick falla tillbaks på folkmord och nazister. Och det begreppet folkmord tyckte han hade fungerat bra i Georgienfallet 2008. När Georgien liksom utsattes för en väpnad intervention från rysk sida, då var det ryska så kallade fredsbevarande soldater i landet enligt en tidigare överenskommelse. Och han sa att de var där för att liksom skydda befolkningen i utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien mot georgier och mot hotet om folkmord. Så den invasionen 2008 var baserad mycket på argumentet om folkmord. Mm. Och nu liksom kunde han återupprepa det argumentet vad gällde Ukraina.
Och vad går det ut på egentligen? Han menar då att ukrainarna ska utföra folkmord på ryssar som bor i Ukraina?
Ja, alltså det finns ju rysktalande personer både i Ukraina och i Georgiens utbrytarrepubliker. Mm. Och dessa rysktalande personer, de fick ju ryska pass också i stor utsträckning för att man skulle kunna argumentera att vi har rätt att intervenera humanitärt för att skydda våra egna medborgare som är hotade av folkmord. Nu finns det ju en FN-konvention om folkmord från 1948. Och jag skriver i min bok att liksom inte ett ord i den FN-konventionen överensstämmer med fakta på marken i vare sig i Georgien eller Ukraina.
Det finns inga bevis för att det skulle utföras eller vara på gång ett folkmord?
Det finns inga bevis på det. Naturligtvis så dör det människor när det pågår strider hela tiden. Och det har det gjort i det här området sedan 2014, sedan Ryssland ockuperade Krim. Så att jag under den perioden, redan innan invasionen av Ukraina, så hade det dött ungefär 14 000 personer i den här konflikten. Så det är klart att människor avled. Mm. Men folkmord är ett begrepp som politiker och även journalister tycker det är häftigt att använda sig av. För det är ett så starkt begrepp. Men å andra sidan så är det också väldigt svårt att bevisa folkmord. För det måste finnas en genocidal intent, som man säger, ett syfte hos beslutsfattarna att utradera en viss befolkningsgrupp helt eller delvis. Mm. Så det är inte bara en fråga om att folk dör i en väpnad konflikt. Det är frågan om att politiker har ett syfte att utplåna, utrota en viss befolkningsgrupp. Och det är väldigt svårt att bevisa.
Mm. I Rwanda, det är väl ett exempel på ett folkmord?
Rwanda är absolut ett exempel på ett folkmord. Och det är ju ett av de exemplen jag tar upp.
Ja, exakt.
Och lögnen i det fallet, den präglades av en radiostation i Rwanda som liksom beskrev Tutsis som liksom personer som man kunde göra vad som helst.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Med.
Ja, det var intressant när jag läste det du skrev om Rwanda. Jag hade en annan bok, en annan gäst för en tid sedan som pratade om den här emissionen eller känslan av äckel.
Mm.
Och det är någonting som används retoriskt. Man försöker också i krig, man försöker måla ut de andra som avskum, som något som man är, som är äckla för att skapa ett vi och dem.
Ja, precis.
Och det här är ett väldigt bra exempel på det genom radiosändningar, just prata om det.
Ja, just den här radio, det Mill Collin, de tusen kullarnas radio, hade detta som tema hela tiden. Och hetsade upp folk mot den andra befolkningsgruppen. Och även Putin, när han liksom talade om de förrädare som fanns inom den egna nationen. Han kallade dem för insekter som skulle förgöras. Och just detta ord att de betraktades som insekter som man bara ska döda.
Mm.
Det var liksom ett uttryckssätt som var normalt för honom kanske.
Mm. När du har gått igenom de här alla de olika krigen och sätt att argumentera och starta krig, vad skulle du säga, finns det några, vad är sambanden och vad är likheterna mellan dem?
Alltså det mest återkommande sättet att försöka rättfärdiga ett krig, det är att säga att det var den andra som startade kriget. Vi agerar bara i självförsvar. Det var de som började. Och så körde Hitler med den argumentationen 1939 gentemot Polen. I linje med Gustav III:s agerande så fejkade han en attack på en tysk radiostation som hette Gleiwitz vid polska gränsen och tog ett antal personer från koncentrationslägret Dachau nära München och satte en giftspruta i deras kroppar och därefter så tog man och sköt dem med tysk ammunition och hävdade att, och man hade klätt ut dem i polska uniformer och man hävdade att det var polska soldater som hade gjort ett angrepp mot tysk territorium. Och det här är ett känt exempel med Gleiwitz radiostationen, men Hitler hade ordnat med ett antal sådana övergrepp vid och påstådda gränskränkningar. Därför att han ville sända en signal, inte bara för att rättfärdiga sig inför det tyska folket att nu går vi till krig mot Polen, utan också för att sända en signal till England och Frankrike att polackerna som ni har lovat att skydda, de är inte pålitliga. De går till angrepp själva. Och Hitler visste också om att det fanns en folkrätt på gång. Briand-Kellogg-pakten av 1928 som förbjöd anfallskrig naturligtvis. Och som hade börjat som en fransk-amerikansk bilateral överenskommelse. Franske utrikesministern Briand och den amerikanska utrikesministern Kellogg hade slutit ett avtal om att aldrig gå till krig. Men sen hade man bjudit in andra stater till att ansluta sig till detta fördrag och denna princip. Och det blev Briand-Kellogg-pakten blev en ganska stor succé. Inte i praktiska realiteter kanske, men som en diplomatisk grej som man anslöt sig till. Och Hitler visste om det. Och han ville göra ett intryck på att vi för ett försvarskrig. För det var ju tillåtet enligt Briand-Kellogg-pakten.
Mm. Det är ju egentligen samma, om man säger det var de som började. Det är, ja, ju, det är ju som barn pratar när de,
ja, precis,
när föräldrarna kommer. Vad är det som har hänt här?
Precis.
Liksom, då har man liksom rätt att ge igen.
Ja, just det.
Och det håller hela vägen upp egentligen.
Och jag skulle gärna vilja ta ett exempel till, för det är, det är enligt samma linje. Hitler startade kriget mot Polen i 1 september 1939. Den 30 november samma år 1939 hade Stalin startat vinterkriget mot Finland. Och det hade liksom föregåtts av igen en situation där en by som heter Mainila i sovjetiska Karelen, där hade det smält. Olika explosioner hade ägt rum. Och från sovjetisk sida sa man att det är Finland som har attackerat byn Mainila. Och nu kallar vi upp den finska ambassadören till Kreml. Och om de inte sköter sig så får vi inleda ett försvarskrig.
Mm.
Och de inledde ett krig några dagar senare. Det var inte ett försvarskrig. Och de tog en stad i finska Karelen som hette Terijoki och placerade en finsk avhoppare, en kommunist, Otto Ville Kosinen, som president i Terijoki. Och förhoppningen var att man skulle bara någon vecka senare ha kunnat gå till Helsingfors och installera Kosinen som ny president i Helsingfors. Därför ryssarna trodde att den finska arbetarklassen skulle hälsa en sovjetisk intervention med glädje och stormande bifall. Och precis samma sak trodde Putin genom att han hade liksom försetts med felaktig information från sin underrättelseverksamhet. Att de ryska trupperna i Ukraina skulle mottas som befriare. Det blev ju inte alls så.
Nej.
Och det visar sig gång på gång alltså hur diktatorerna är fjärmade från liksom sanningen och liksom agerar på de glädjekalkyler som de förses med, som det gärna kan bli i icke-demokratiska stater.
Omgiven av ja-sägare.
Precis, omgiven av ja-sägare. Som presterar de argument som härskaren vill höra.
Alla de exempel du tar upp så finns det ju mönster som du säger. Att man helt enkelt vill ge argument för att varför man har skäl att anfalla. Men finns det exempel med de som bara kör på? Som inte bryr sig om överhuvudtaget i modern tid? Alltså?
Ja, i modern tid så kan man väl säga att Saddam Hussein körde på 1990 när han invaderade Kuwait. Och vad han påstod var att Kuwait är egentligen en del av Irak. Det är liksom, det var dess 19:e provins, skulle bli dess 19:e provins. Och det överensstämde med en tidigare linje i irakisk utrikespolitik. Att man gjorde gällande att Kuwait. Så det var ju, i den meningen var det ingen lögn. För att det var en del av den irakiska tidigare utrikespolitiken. Men det är klart att han brydde sig inte om vad omvärlden tyckte eller tänkte. Han trodde att han skulle klara sig undan där. Get away with it.
Mm.
Och så att han ljög egentligen inte. Han bara agerade och invaderade. Tills det hela satte stopp för genom ett FN-mandat faktiskt.
Mm. Men man behöver egentligen en anledning. Och det är ju samma sak med det finns ju de nu som så att säga inblandade i krig mellan Ryssland och Ukraina. Så antingen så stöttar man ju Ukraina eller så... Ja, det är många som stöttar Ukraina.
Ja.
Men det skulle behövas väldigt mycket för att ett annat land skulle attackera Ryssland eller sånt där.
Ja, alltså omvärlden har ju rätt att ge Ukraina hjälp i kollektiv självförsvar. Och det gör omvärlden, men samtidigt med viss försiktighet. Därför att även om man har rätt att gå till motattack mot Ryssland som sådant, om man har den rätten under FN-stadgan, så vill man inte göra det för att det är alltför farligt. Det kan liksom leda till att kärnvapen används. Och ryssarna själva försöker ju hota med det hela tiden. Och de tycker ju liksom att om någon bomb eller en drönare agerar mot mål i Moskva, då är detta terrorism. Det är liksom inte legitimt försvarskrig. Men Ukraina skulle kunna, om de hade möjligheter till det, attackera militära mål i Moskva.
Mm.
Men det vill man ju undvika. Därför att av det skäl som jag sa, risken för eskalering och världskrig är så stor i det läget.
Mm.
Så att det går inte att utnyttja de folkrättsliga möjligheter man faktiskt har.
En stor del av Putins propagandastrategi, eller vad man ska kalla det för, det verkar ju hela tiden sprida osäkerhet och desinformation.
Ja.
Så att ett flöde och neka ju till allting, i alla fall ja. Utifrån vårt perspektiv och vår mediebild.
Ja.
Och är det någonting som är liksom nytt för vår tid i och med digitaliseringen? Eller har det alltid varit en del av krigs...
Nej, det har faktiskt alltid varit en del av krigets praktik. Att man sprider ut felaktig information för att förvirra, för att lura och så vidare. Så det, men han gör det i stor skala, och han gör det för att inför den egna befolkningen rättfärdiga kriget. För det är ju inte en desinformation som går hem i väst. Nej. Utan den blir ju ganska lätt avslöjad från gång till annan. Men det är klart att den ryska befolkningen är inte van att tänka på annat än att lyssna på sina politiska ledare, och de har den kulturen på något sätt inarbetad i systemet. Så det är lättare för en ledare i Ryssland att förse sin egen befolkning med vad de upplever är som trovärdig information om det som sker.
Men det kräver ju också att det inte är fria medier.
Ja.
Så att det alltså en kontroll över medierna, så som man...
Det kräver en kontroll över media, och den kontrollen har han ju skaffat sig på senare år. Med allt säkrare medel så har han liksom fått bort fria tv-kanaler, fri press och så vidare. Och det finns några få individer kvar bara egentligen. Och några är ju inte i Ryssland utan har flytt till Polen eller något annat land. Litauen kanske.
Om vi pratar om de här sambanden, för du var inne på det här med att man presenterar en anledning, vi blir attackerade, vi måste försvara oss, det är kanske den röda tråden.
Ja.
Och sen så var du inne på det här också med folkmord som en sorts retorik.
Ja.
Och om man tänker på det här med att måla ut några som liksom kackelacker, som även Hitler gjorde. Med,
ja.
Finns det några andra sådana återkommande mönster som är värda att nämna?
Nej, inte vad gäller mönster. Flera av de andra exempel jag har tagit upp, USAs invasion av Kuba eller försök att invadera Kuba med exilkubaner 1961, grisbuksinvasionen, det är väldigt speciella omständigheter. Eller när USA försökte inför FN genom sin utrikesminister Colin Powell 2003 övertyga FN att Irak inte hade avrustat sina massförstörelsevapen, utan att det fanns olika transporter och visades bilder på bilar som åkte och kanske forslade biologiska vapen och så vidare. Det var ett väldigt speciellt fall, för det var kopplat till vissa resolutioner som hade tagits av FNs säkerhetsråd som skulle kunna motivera ett anfall mot Irak 2003. Men det visade sig att det fanns ingen substans i dessa anklagelser. Irak hade liksom inte gömt undan några kärnvapen eller C-vapen eller B-vapen förråd egentligen.
Mm.
Det fanns kanske någonting kvar, men inte så att det var av den magnituden att det motiverade en invasion. Men det var väldigt speciella förhållanden i Irakfallet 2003. Och, men det är klart att det här mönstret du talar om, delvis går det igen i Sovjetunionens invasion i Afghanistan 1979, det tror jag det var. Hur de ville bli av med en viss president i Afghanistan och tillsätta en annan. Detta är ju ofta ett system som USA har intervenerat i Latinamerika i den regionen och vill ha bort en president som är vänster och få in en annan president som är mera höger.
Mm.
Och det mönstret förekom när ryssarna eller sovjeterna invaderade i Afghanistan. De ville byta ut en president mot en annan. Så det mönstret förekommer också.
Det blir nästan att man ska rädda befolkningen.
Ja, alltså det är klart att det biargumentet har förekommit i dessa fall. Men jag skulle säga att det egentligen rörde sig om politiska överväganden och inte humanitära överväganden när man tänker på befolkningen. Det har liksom varit en underordnad grej. Men det är klart att argumentet är ju att vår presidentkandidat gör mera för folket.
Mm.
Medan er presidentkandidat gynnar kapitalismen exempelvis.
Mm.
Eller motsvarande på annat sätt.
Jag tänker på det här landet som blir attackerat. Kan man, exempel på där man agerar på ett smart sätt. Du nämnde Ukraina som inte skjuter tillbaka.
Ja.
Finns det fler exempel på länder som har agerat smart eller snabbtänkt eller på ett sätt som för att kontra så att säga?
Alltså inte annat än att man har försökt hävda sanningen. Ja, men när Finland blev attackerat i vinterkriget så gjorde man ju klart för ryssarna väldigt snabbt att vår personal kunde inte skjuta på er by Mainila. Därför att de var inte placerade och hade inte vapen på sånt sätt. Så att vad man försöker göra, och det är inte särskilt smart, utan det är helt naturligt. Det kommer sig helt naturligt att om man har sanningen på sin sida så presenterar man den sanningen. Till den verkande må ha. Man får politiskt stöd av media, regeringar i andra delar av världen. Men det är ju inte säkert att man får militärt stöd i kollektivt självförsvar. Det är ju oerhört allvarliga beslut att ta. I synnerhet att ge sig i kamp med en stormakt som Sovjetunionen eller USA eller Kina. För att ta de exemplen.
Mm. Men det borde ju ändå vara svårare idag än om man tänker tillbaka då på alla de här exemplen liksom, genom 1900-talet med tanke på digitaliseringen, det finns kameror överallt, det är internet och så. Det är svårare att liksom ljuga för öppen.
Mycket svårare.
Eller hur? Ja. Kan man tänka sig. För det var lättare att mörka då och informationen var mycket svårare att få då.
Ja.
Så på så vis måste allt vara mycket svårare.
Det har du helt rätt i, att det är oerhört mycket svårare att lura omvärlden idag. Men det är klart att det finns ju de som är hackers och liksom utbildade proffsigt på att liksom föda in i systemen felaktig information för att lura och missinformera och så vidare.
Mm.
Så det kan ändå vara motmedel mot det här som är besvärande.
Det är en del av den nya krigsföringen kanske?
Det är liksom cyberkrigföring och det ger möjligheter även för de fula figurerna i världspolitiken faktiskt.
Vi har pratat om lite om mycket.
Ja.
Är det någon pusselbit vi inte har pratat om som du vill nämna innan vi rundar av?
Nej, jag skulle snarast vilja liksom läsa upp en fabel om vargen och lammet som greken Aisopos skrev på 500-talet före Kristus. Därför att den visar lite grann på hur många av hur de här krigshetsarna tänker. Vargen söker det ena argumentet efter det andra för att kunna äta upp lammet. Och han säger, du förolämpade mig i fjol, sa vargen. Men då var jag inte född, svarade lammet. Du har tjuvarbetat på mina marker, sa vargen. Men jag kan inte äta gräs ännu, svarade lammet. Då var det din bror som tjuvarbetade, sa vargen. Men jag har ingen bror, svarade lammet. Du står hela tiden och säger emot, sa vargen, och åt upp lammet. Så sensmoralen är, våldsverkare finner alltid argument utan hänsyn till sanningen. Och det här är en fabel från 500-talet före Kristus i det antika Grekland. Och den visar sig vara relevant än i denna dag.
Mm. Sista frågan. Förutom att läsa boken, vad har du för rekommendation att ge till de som lyssnar kring ämnet?
Ja, jag tror att de som läser boken antingen är bekanta med många av de exempel som finns där. Men alla människor är ju inte bekanta med världspolitiska händelser. Men jag tycker att det skulle vara intressant för de som läser boken att kolla upp några av dem. Jag har ju ganska korta berättelser där om varje exempel. Och jag tror att det skulle vara stimulerande för många läsare att välja några sådana exempel som de tycker är intressanta och läsa mera om dem och skaffa sig en lite bredare kunskap. Det tror jag skulle vara stimulerande för många.
Jag håller med. Ska vi runda av?
Ja, vi kan runda av.
Tack för att du var med.
Ja, tack så mycket själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.